Ja, så var det roligt att få möta den här fina sång- och musikgruppen Hosea. Även om jag är bekant med 2/5 av er, så var det trevligt att få möta också er andra här. Och jag kommer att tänka på, eftersom ni heter Hosea, ett annat ord ifrån profeten Hosea när han säger: jag tycker vi kan ta åt oss det som ett löftesord också. Jag ska komma över er som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Det finns ju en kör på den sången också, men det får vi ta till oss också, tror jag, ifrån Hosea. Jag ska läsa ifrån en utav dagens texter. Temat för den här dagen är ju vårt dop. Det handlar alltså inte om Jesu dop vid Jordan, inte om Johannes döparens dop, också det vid floden Jordan, utan det handlar om vårt dop. Och jag läser det från 1 Johannesbrevets 5:e, verserna 6-8. Jag tror jag får flytta lite på den för den. Och där står det så här: han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet, utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Amen. Ja, det låter väldigt, kanske väldigt teologisk och symbolisk, den här texten. Och vi ska försöka och kanske utreda lite grann vad den vill säga oss. Vi har tre vittnesbörd här om vår frälsning. Det är ju så här att vid en rättegång så samlar man så många antal vittnen som man kan göra för att man ska få en så samlad bild av vad som har hänt, vad det nu än kan vara som har hänt och som det ska bedömas och dömas över. Och det är ju på det viset också att ju bättre, ju fler vittnen man kan få och ju samstämmigare de är, ju bättre kan man också få en bild av det hela som har hänt. De fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de ibland så kan det se ut som de säger emot varandra. Men för mig så är det faktiskt ger en större trovärdighet åt evangeliet, därför att de har sett samma sak, men de vittnar inte precis exakt om samma detaljer. Och så är det ju många gånger vid också en rättegång överhuvudtaget när det gäller vittnesbörd. Om vi har varit med om en händelse så upplever vi den inte exakt lika. Det är inte exakt lika detaljer som vi kommer ihåg, men tillsammans så blir det en helhetsbild. Och det är vad också evangeliet ger oss. Att vittna betyder ju att intyga om något man har sett och hört. Att ge visshet om något som är oklart. Och när det gäller detta att vara en kristen, så är det väldigt viktigt att den som bär den kristna bekännelsen är viss om sin frälsning, att man är Guds barn och att löftena gäller mig och dig. Annars så är det risk att vi handlar utifrån osäkerhet och tvehågsenhet, och det där, det föder inte den inre trygghet och vila som vi behöver för att tjäna Gud. Gång efter gång så påpekar skriften om vikt utav visshet. Och aposteln Johannes skriver i sitt första brev, 5:e, 13 vers. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Det står alltså inte att man ska känna i första hand att man har evigt liv, utan att man ska veta. Det är alltså fråga om en visshet. Och jag brukar, när jag har varit med om det stora tillfället att en människa har kommit till tro, speciellt ungdomar, så brukar jag citera ofta det här ordet för dem. Därför att det är så lätt att en känsla kan ju gå upp och ner. Men den kristna tron bygger inte i första hand på en känsla, utan på en vetskap och en visshet. Det är viktigt också att känna. Och vi behöver känslorna, vi ska vara tacksamma för dem. Men det är inte grunden. Att ha en förvissning om att jag är Guds barn, det betyder inte heller detsamma som självsäkerhet. För att i självsäkerheten finns ingen ödmjukhet. Och vår text talar om tre verkligheter som vittnar samstämmigt. Det är alltså tre vittnesbörd om frälsningen. För det första är det anden, Guds och Jesu heliga ande. Vidare är det blodet som är en symbol för Jesu död och försoning. Och så är det vattnet som är en bild av dopet. Alla de här tre vittnar för oss och vill vittna för oss om att vi får vara och vi är Guds barn. Att bli en kristen, det är inte att ta ställning till en idé. Det är att slå följe med Jesus. Följ mig, sa han till människor runt omkring honom. Och han säger också det till oss idag. Och denna vandring, den börjar och den omsluts genom dopet, som är en bild och verklighet av den nya födelsen. Och i dagens text så säger Jesus till Nikodemus: sannligen jag säger dig. Denne Nikodemus, som var alltså en rådsherre som tillhörde de 70, det som var något utav judarnas parlament på den tiden, i den mån när de hade någon självbestämmande när det gällde sin tro. De var ju för övrigt ockuperade utav Rom vid den här tiden. Men Jesus säger till Nikodemus: den som inte blev född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. På vad sätt vittnar då anden om vår barnaskap och vår tillhörighet? Ja, engelske prästen Nicke Gamble, han påpekar i en bok, Livets frågor, som en del kanske känner till, tre aspekter av andens verk i våra liv som hjälper oss att få förvissning om vår tillhörighet till Jesus Kristus. Det första är att anden förvandlar oss inifrån. Han skapar ett nytt sinnelag hos oss och gör oss lika Jesus. Och målet för vårt liv och vår vandring är ju bland annat detta. Johannes säger ju, Johannes som är teologen ibland evangelisterna, han säger att vad vi nu är, vi är nu Guds barn, men vad vi ska bli, det vet vi ännu inte. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, Jesus, så ska vi bli honom lika, ty då ska vi få se honom sådan han är. Och det börjar med det sinnelagets förvandling när han får göra sitt i våra liv. Bibeln talar om detta under namnet av andens frukt. Och ni vet att frukt, det är ju inte någonting som presterar för att bli till, utan det är en frukt utav att grenen finns i stammen. Och därför blir det frukt. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Anden förvandlar oss inifrån. Mot sådant vänder sig inte lagen. Förändringar i vår karaktär kommer att märkas i vår omgivning, även om det är något som inte märks över en natt, utan det tar tid. Det tar hela livet. Det andra är att våra attityder till andra människor också förändras. Vi upplever en större medkänsla med våra medmänniskor. Jag kom ihåg vid ett tillfälle i min ungdom att jag tyckte den pastorn vi hade i vår församling där hemma, han var ganska torr och lite tråkig. Jag tyckte inte att, ja, det var inte så mycket att höra på honom, tyckte jag då, när jag var i den åldern. Och ni vet att när man är ung så är ju allt svart eller vitt. Men så fick jag uppleva en förnyelse, eller vad ska vi säga, en kraftigare upplevelse av Jesu närvaro i mitt liv. I samband med ett läger, med en nyårsnatt, hände det här. Och jag vet inte, men mina känslor till min gamle församlingspastor förändrades radikalt. Och jag kände, jag älskar pastor Dahlstad. Och han får vara hur tråkig han vill, men jag känner att han har gett mig så mycket genom sin förkunnelse och genom den han är. Jag kände, det hände någonting med mig. Jag fick en kärlek till honom som jag inte hade haft förut. Och jag tror att det är vad som händer när Jesus kommer oss nära. Vidare så är det så här att, och egentligen så är det ju något som anden uppfyller av budordens sammanfattning när Jesus säger att det främsta budet, vad är det? Jo, han får ju till svar av en skriftlärd och säger: du ska älska Gud av hela din kraft, av hela din själ och ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Det här uppfyller den heliga ande i oss. Och för det tredje så skapar anden en förvissning inom oss att vi är Guds barn. Vi hör honom kanske viska eller han säger det. På något vis så får vi ett medvetande om att det är på det sättet. Och Paulus säger i Romarbrevet 8: ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Anden viskar alltså i vårt hjärta att vi tillhör Gud, att vi är hans barn. Det är vår stora förmån. Anden vittnar, men också blodet, det vill säga Jesu död på korset. Blodet vittnar för oss att Gud har köpt oss med sin kärlek. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Varje människa som har levt och som lever på vår jord idag är köpt av Gud genom Jesu död på korset. Sen om vi vill erkänna det här och ta emot innebörden av det, det är ju en annan sak och det bestämmer vi själva. Men jag tror att om de flesta förstod vad det är frågan om, så skulle man skynda sig att ta emot det här. Vår tillhörighet och vårt inträde i frälsningens liv kan aldrig hänga på vår förtjänst och på hur pass bra vi har levat. Då skulle vi inte ha någon möjlighet, inte jag har det i alla fall. Och jag är säker på att du upplever det likadant. Guds underbara nyheter är att det hänger inte på oss i första hand, utan vad Jesus har gjort för dig och mig på korset vid Golgata. Allt börjar med Guds kärlek till oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det kristna livet vilar på en handling som ingen kan beröva oss. Jesu död och uppståndelse. Och det är genom tron och dopet vi blir delaktiga i den. Det är lätt att tvivla på inre erfarenheter och att känslorna spelar oss ett spratt. Men som Peter Halldorf säger, att det går knappast att intala sig att man är döpt. Det vet man ju om eller inte. Och det ligger någonting i det här. Sen är det ju så att det går upp och ner för oss människor. En del människor går det mer och svänger mer för. Har starkare svängningar i sina liv. Andra har mindre, och en del har, tycker man, har knappast någon svängning. Och man, det är nästan som den som har de här svängningarna tycker att det är väldigt orättvist. Men allt har, båda delarna har nog sina för- och nackdelar, tror jag. Och Gud har nog, vet nog om vad han har gett oss för gåva och för temperament. Jesu död vittnar för oss. Och för det tredje har vi alltså ett tredje vittnesbörd, nämligen dopet, vattnet, som det stod i texten. Vattnet spelar en avgörande roll i Guds skapande utav världen. Och Petrus säger i sitt andra brev att människorna bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Det är de människor som hånar tron, säger Petrus. Och det finns sådana också idag. Vidare så kan vi läsa att när Gud skapade himmel och jord, så står det i första Mosebok: och jorden var öde och tom, och mörkret var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Det betyder inte att vi i dopet utövar någon sorts magi, vattnets magi, därför att det är anden som gör det hela levande. Och när Jesus döptes vid Jordan, så sänkte anden sig som en duva ner över honom. Och vi läste att det är genom vatten och ande som vi föds till Guds rike. Vad innebär då dopet? Ja, vi hörde det läsas utav Åke här i början på vår gudstjänst. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att vi också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Det innebär alltså att vi dör med Jesus, men vi uppstår också tillsammans med honom. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Dopet innebär alltså att den gamla människan får dö och den nya människan föds. Och hur ska vi se på detta i vår vardag? Ja, också här så ger oss Paulus vägledning i Romarbrevet 6. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Och så på ett annat ställe säger han, Paulus, att genom tron dödas köttets gärningar, det vill säga köttet står som en bild för vår gamla natur, det vill säga vår själviska människa. Och själviskhet, det har vi alla fötts med. Det kan vi märka redan i, och det, på ett vis så är det ju också till skydd för oss, men vi kan märka det redan i sandlådan. Och när barnen börjar, jag kan själv, du kan inte, säger de till den andra och så vidare. Det börjar lite grann där, och det tragiska är väl att det finns också vuxna som uppträder precis som man var i sandlådan. Det händer i politiken, det händer i hela vårt samhälle, det händer världen över. Den delen utav oss ska dö bort. Hur kan den göra det? Vad ska man göra för att döda den? Ja, vi kan egentligen inte göra det av oss själva. Vad vi kan göra det är att i tro ta emot att vi är döda med Kristus och att vi är uppståndna till ett nytt liv i honom. Vi ska tänka alltså att den gamla människan är död, den nya människan lever i Jesu kärlek, beväpnad med hans sätt att tänka. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Att leva då till sist, ska vi säga, i sitt dop, det är både en gåva och en kallelse. Av nåden får vi leva och veta att han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och så säger han, följ mig, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Så vittnar dessa tre, anden och blodet och vattnet, att vi inte är våra egna, utan i evighet tillhör honom som har skapat oss och älskat oss så. Han har köpt oss med sitt eget liv. Låt oss tacka och bedja. Herre, vi ville komma inför ditt ansikte och tacka dig för den stora kärlek som sände Jesus till vår värld. Vi tackar dig, Jesus Kristus, att du var villig att lämna himlens härlighet för att komma till vårt mörker med ditt ljus. Tack att när vi ser på dig, när vi lever med dig, så händer någonting. Och vi prisar dig för att du också kommer för att uppenbara och för att upprätta ditt rike. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Tack för att du hör vår bön i Jesu namn. Amen.